P1 Dokumentär.
Libyen, oktober 2011. En spikrak väg klyver den gula öknen. I hög fart flyr en bilkonvoj från staden Sirte, som är belägrad av oppositionens rebeller. En NATO-missil träffar ledarbilen och tvingar konvojen att stanna.
Watching for the first time a wounded Gaddafi, clearly alive, being manhandled by the crowd and taken away.
Hämndlystna rebeller hittar den libyske ledaren Muammar Gaddafi, som försöker gömma sig i ett dräneringsrör under vägen. De släpar fram Gaddafi och torterar honom innan han avrättas.
In these moments with shouts in the background of keep him alive and the sounds of gunfire, it appears he is killed.
Beskedet når USA:s utrikesminister Hillary Clinton i en TV-studio.
We came, we saw, he died.
Libyen. Godhetsprojektet som blev en mardröm.
9 år har gått sedan NATO-koalitionen ingrep i Libyen. Idag gör åtminstone 2 olika regeringar anspråk på makten. FN:s rapporter handlar om ett land i upplösning. Krigsherrar och miliser strider mot varandra. Olika terroristgrupper har etablerat sig i landet. Kidnappningar, tortyr och laglöshet. Afrikanska migranter säljs som slavar. Libyen är idag en kollapsad stat. Men hur blev det egentligen så här?
Ja, tack, tack. Tack, tack.
Håkan Juholt visar runt i den treplansvilla som utgör hans residens som Sveriges ambassadör i Reykjavik.
Vi försöker göra det till ett väldigt levande residens.
Och nästa helg så ska faktiskt Elvis Presleys gamla bassist Gary Chef sova här. Så jag har bäddat upp på honom.
Det är nästan lite religiöst. Du är lite Elvis-fan, är
det? Ja, absolut. Jag är ett stort Elvis-fan, så det är en stor stund för mig.
Insatsen i Libyen var första gången sedan Kongokrisen på 60-talet som Sverige skickade stridsflygplan till en väpnad konflikt. I februari 2011 är Fredrik Reinfeldt statsminister och Socialdemokraterna befinner sig i opposition. Håkan Juholt har precis tagit över ordförandeskapet efter Mona Sahlin.
Och min första arbetsdag måndagen när jag kom till jobbet så fick jag telefonsamtal från statsministern som handlade om jag stod fast vid den överenskommelse som Socialdemokraterna hade träffat med regeringen om militära aktioner mot Libyen och att det också ingick att vi skulle ställa upp med flygstridskrafter, med markmålsbekämpning. Och jag hade inte hört talas om det. Att piloter från Kallinge på information från andra länder ska fälla bomber över byggnader i Afrika. Det var för mig fullkomligt totalt otänkbart och det sa jag nej till i telefonsamtalet. Alltså att jag då bryter den överenskommelsen som min företrädare hade träffat med den moderatledda regeringen.
Muammar Gaddafi kom till makten 1969 i en oblodig statskupp. Han tog över ett land med Afrikas största oljereserver. Oljan förstatligades och intäkterna användes till stora välfärdssatsningar. På områden som läskunnighet, boende och folkhälsa höjdes levnadsstandarden dramatiskt. De byggde världens största bevattningssystem som fick ökenlandet att grönska. Det land som var ett av Afrikas fattigaste förvandlades under Gaddafis ledning till ett av de rikaste. Men redan från början förföljde Gaddafis säkerhetsstyrkor, kritiker och de som försökte organisera politisk opposition. Det gjordes åtminstone 3 kuppförsök mot Gaddafi. Bland hans motståndare fanns såväl liberala akademiker som höga militärer och jihadister. I slutet av 2010 sprider sig en våg av folkligt missnöje genom Nordafrika. Människor protesterar på gatorna och tvingar bort auktoritära ledare i Tunisien och Egypten. Det kallas den arabiska våren. Och i februari 2011 når den Libyen och riktar sig mot Gaddafis regim. Asma Khalifa är då en 21-årig feminist och demokratiaktivist i Tripoli, och hon är med och organiserar protesterna.
So we wanted more freedom of press, political parties. There was corruption that was eating away at every institution. So yes, we wanted better conditions.
Demonstranterna kräver ett slut på kränkningar av mänskliga rättigheter som pågått under Gaddafis 40-åriga regim, med godtyckliga avrättningar, fängslanden och försvinnanden.
My best friend sent me an email on 9th of February asking me to help him organize protests.
Regimen svarar stenhårt mot demonstranterna.
He disappeared 2 days later and then I discovered early March that he was executed.
Asmas bästa vän avrättas. Idag är Asma doktorand i statsvetenskap och hon bor utanför ett litet samhälle i Dalsland. Vi träffas en kulen höstdag och Libyens öknar känns avlägsna. Men hon minns de där veckorna 2011 då allting verkade möjligt.
So I always go back then to that small window of thinking we had freedom, thinking we could fix things. We could do something better. We could have elections and we could improve things. And as young people, I know we did not have that much power, but there was so much hope.
Men gatorna fylls även av väpnade miliser och militanta islamister. En del har tränats av Al-Qaida i Afghanistan och har suttit i fängelse för kuppförsöket mot Gaddafi 93. Nu får de en ny chans. Efter bara någon vecka har de fredliga demonstrationerna övergått till inbördeskrig. Och redan från början är det också ett krig om verklighetsbeskrivningen. Oppositionen kommer nu med en rad påståenden som sprids i media världen över. De påstår att Gaddafi använder sitt flygvapen mot fredliga demonstranter. De påstår att han saknar folkligt stöd.
More web video has come out which claims to show for the first time black African mercenaries in Tripoli.
De påstår att han därför flyger in horder av legosoldater från söder om Sahara för att krossa upproret.
We think that in the coming hours we will see a real genocide.
Och de påstår att det kommer att ske ett folkmord om världssamfundet inte skyndar sig att ingripa. Libyens avhoppade FN-ambassadör talar i säkerhetsrådet.
And I think the international community has to act very quickly.
Problemet är bara att inget av det som påstods har gått att belägga, trots grundliga undersökningar gjorda av FN själva, en brittisk parlamentsgrupp, Human Rights Watch och Amnesty. Men där och då får påståendena önskad effekt. Efter det som hände i Rwanda och forna Jugoslavien har FN antagit principen Responsibility to Protect, som man nu den 17 mars tillämpar för första gången.
The UN Security Council voted Thursday to authorize all necessary measures to protect civilians in Libya.
Man ska skydda Libyens civila till vilket pris som helst. Många går ut och firar på gatorna när beskedet kommer. Men inte Asma.
I didn't feel like celebrating.
Why not?
I had this sense of foreboding. Something tragic is about to happen, or something really, really bad is about to happen. This is really not good. So there was nothing to celebrate.
Det blir NATO som leder koalitionen, där även Sverige ingår, men också kungadiktaturer från arabiska halvön. Under de kommande 6 månaderna fälls fler än 30 000 bomber för att skydda Libyens civila. Asma minns den första bomben.
I remember going on top of the roof. It was just the sound of the bomb and there was nothing else except a red massive light in the sky and the silence. It's a strange feeling to see actually your country destroyed.
När hon ser förstörelsen undrar hon hur deras drömmar om en bättre framtid kunde förvandlas till det här.
How did this evolve into this? How did 3 weeks became this?
Även Håkan Juholt drömde den här våren. Han hade visioner om att kunna förnya den svenska socialdemokratin.
För mig var på den tiden passion, övertygelse att ta ansvar väldigt viktigt. Och att våga gå sin egen väg, att våga ta stryk, att våga stå upp för det som är obekvämt. Men att vara övertygad om att i det långa loppet så är det riktigt.
Håkan Juholt säger att han egentligen inte ville skicka några plan, men att han såg sig tvungen att gå med på en kompromiss. 8 svenska JAS-plan ska därför få delta för att upprätthålla FNs flygförbudszon, men med ett begränsat mandat. De ska få spana, men inte fälla bomber.
För mig så hade jag välja mellan att antingen så åker vi dit med en kikare eller så åker vi dit med en kulspruta. Och det var det valet som jag som politiker gjorde. Att då blir vår insats att då tittar vi och berättar vad vi ser för någonting.
Fritar det oss från ansvar att vi rekognoserar bombmål som andra bombar?
Nej, självklart inte. Absolut inte. Det är en del i samma insats där det är en kedja som tillsammans utför insatsen. Det gör inte oss på något sätt mindre skyldiga.
Det kanske absolut första jag kommer ihåg var det första uppdraget.
Mikael Greve, första svenska pilot att flyga in över Libyen.
Det var ett jaktuppdrag där vi skulle försvara en tanker då, och vi skulle titta så att säga in över Libyen med radarn så att det inte skulle komma några andra flygplan. Och vi skulle hålla oss på plats, jag tror det var en timme.
Och hur var det? Kände du rädsla eller vad kände man när man satt där i planet?
Rädd för att bli nedskjuten och sånt där, det var inte riktigt, det är inte riktigt det man tänker på. Man sitter och har så mycket att göra så man sitter inte och funderar på så mycket.
Det svenska förbandet har sin förläggning på en flygbas på Sicilien.
Vi var nere här i det här området ganska långt in i Libyen och gjorde vissa saker. Och jag vet, vi fotade vapendepåer och sådana saker. Och då är det verkligen, man åker en halvtimme över sand, gör det man gör. Och sen är det någonting litet där då som man ska fota och sen är det hela vägen tillbaka.
Och där bor det stort sett ingen alls? Det är bara liksom...
Nej, det är bara sand. Det är bara öken. Från början så hade vi väldigt mycket jaktförsvarsuppdrag där vi så att säga låg och försvarade tankar sådana. Efter ett tag så började vi använda våran spaningskapsel. Och när vi började skicka in bilderna från dem så upptäckte högkvarteret i NATO där att oj, det här var väldigt bra bilder. Så då började vi sakta men säkert att bli, från att ha varit okej, ni kan vara där och hjälpa till att skydda flygplanen, eller alltså tankarna, till att vi kan verkligen genomföra någonting av ett stort värde.
Kan du berätta lite hur det var att du liksom har kikaren och någon annan har pistolen?
Det var lite knivigt för att man hamnar lite grann i ett konstigt mellanläge. Det är som att spela fotboll fast man får inte nicka och man får inte slå frisparkar och stå i muren lite grann. Så då börjar de som ska då leda en börja få lite problem när de ska se de olika spelarna. Och själv så är det lite frustrerande att veta att ja, men det här görs ju i alla fall, det är bara att någon annan gör det. Och det är ju en viss frustration naturligtvis.
För jag läste någon rapport, jag tror också Försvarshögskolan, det stod att ungefär 25-30% av alla markmål hade den svenska JAS då spanat fram. Så det var egentligen inte klart från början att ni skulle ha det uppdraget, utan det var att de såg att det var så bra kvalitet.
Ja, det är alldeles riktigt. Jag tror inte det var så många som visste att vi hade en så bra kamera som vi hade. Jag menar, Sverige är ett ganska litet land. Vi samverkar med NATO, men det är inte så de har inte lika bra koll på som andra NATO-länder. Nej. Så att de blev kanske lite förvånade. Och då hamnade vi i finrummet.
Det finns en djup misstro mellan Gaddafis anhängare och oppositionen. Båda sidor anklagar varandra för att döda civila.
Well, Gaddafi's TV channel was posting a lot about civilians being killed because of NATO bombing. Of course, the opposition would tell us not to believe it, and they were talking about the precision of NATO's targeting. And
Asma Khalifa har börjat arbeta som frivillig på ett fältsjukhus och möter 2 systrar som är svårt brännskadade.
There was these 2 sisters who had almost more than 70% of their bodies burned. And they've lost their entire family in a NATO bombing in Zlitin.
Systrarna har förlorat hela sin familj i en NATO-attack.
And I remember vividly their story, not only because it was horrific, but also because the doctors at the hospitals didn't believe them.
Asma minns det här särskilt eftersom läkarna vägrar att tro på systrarna.
They said, "Oh, Gaddafi has bombed you, and you were told to say that it's NATO because you're brainwashed by the regime to do so."
And you don't think they were?
No, I don't think they would lie about. I mean, why would you lie about it when you're like nearly dying on your hospital bed with completely burned body and all of your nieces and nephews and parents gone?
Asma förstår inte varför någon skulle ljuga om vem som utplånat hela ens familj.
Their entire family is gone. And it's not soon after I've left the post, because then I was witnessing the atrocities the side I thought I was on was committing.
Under våren trycks rebellerna tillbaka av Gaddafis trupper i stad efter stad. Independence korrespondent rapporterar att det finns fler journalister än stridande rebeller vid de fronter han besöker. Och enligt flera konfliktforskare hade kriget kunnat ta slut där och då om det inte vore för NATO.
Som vid det här laget då var ena parten i ett inbördeskrig.
Robert Egnell, lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.
Det hade nog inte blivit ett regimskifte utan NATO-insatsen från luften och stödet med specialförband på marken.
På NATOs egen YouTube-kanal kan man se hur de släpper igenom vapenleveranser till rebellerna. Och USA väpnar nu sina drönare med målsökande Hellfire-missiler.
This war in Libya is really starting to get out of hand.
Alan Cooperman, professor och expert på militära interventioner, här intervjuade i nyhetskanalen Democracy Now den 3 maj 2011.
The UN resolution authorized action to protect civilians. And it seems that more civilians are dying as the result of the intervention than would have died without intervention, and that there's this mission creep.
Mission creep. Han menar alltså att NATO tänjer på sitt mandat från FN och att deras verkliga agenda är att få bort Gaddafi. Den 30 april har NATO bombat en villa i huvudstaden Tripoli och dödat Gaddafis son och tre av hans barnbarn.
How is hitting a residential compound and killing the children of the leader of Libya, how is that protecting civilians? It also undermines international norms. You don't go after the children of leaders and the grandchildren of leaders. And if you hit them by mistake, you should say it's a mistake and apologize.
Nu kommer en rapport från Human Rights Watch. Rapporten ifrågasätter grunderna för hela Libyeninsatsen. Att Gaddafi skulle ha varit i färd med ett blodbad mot sitt eget folk.
There was no genocide underway and there was no genocide threatening. Gaddafi was targeting mainly rebels. This is, you know, proved by the data that comes from Human Rights Watch.
It's so much easier to say we want to support these young people or women's rights or we want to bring freedom into this country.
Precis som Cooperman menar Asma att de verkliga motiven doldes bakom vackra fraser om demokrati och kvinnlig frigörelse.
It's a different thing than to say we want Gaddafi out, but it was very much publicized as bringing freedom to Libyans, as supporting democracy, as protecting civilians.
Under våren sprider media nya uppgifter.
The story we're about to tell you is disturbing. It appears rape is being used as a weapon in Libya's civil war.
I've been given this bag full of Viagra tablets. They found in tanks and cars captured from Gaddafi's men.
Gaddafi påstås dela ut Viagra-tabletter till sina soldater och uppmanar dem till massvåldtäkter. Margot Wallström, då FNs representant för arbetet mot sexuellt våld i väpnade konflikter, här i Studio 1 i maj 2011.
Man har intervjuat läkare till exempel som har sagt att de har hittat det här i fickorna på döda, ryggsäckar fullt med Viagra. Och vi har inte kunnat bekräfta de här uppgifterna på något sätt.
Några månader senare spricker även den här storyn. Hemma i Sverige pågår en hård debatt om huruvida flyginsatsen i Libyen bör förlängas. Juholt anser att uppdraget är slutfört och att JAS-planen ska tas hem. Den 1 maj talar han i Dalarna.
Och vi ska vara väldigt bestämda på när uppgiften är slutförd, och då ska vi lämna över till någon annan som får ta vid efter vårt ansvar. Det är Socialdemokraternas linje. Det är att ta ansvar. Det är inte på något sätt oansvarigt, vilket har påstås av en del lättviktare. Det är i allra högsta grad ansvarstagande.
När jag efter två bra första majtal 2011 i Borlänge och Falun också säger att vi ska avsluta den här insatsen. Vi ska inte få börja medverka med bombflyg och vi ska avsluta så snabbt som möjligt. När jag då får höra i tv några timmar efteråt av SSU, Socialdemokraternas ungdomsförbundet, Broderskap, Jan Eliasson med enormt respekterade FN-insatser, som då plötsligt i tv talar om att jag sviker de socialdemokratiska idealen. Att jag sviker arvet från Anna Lind som jag högaktar. När jag sviker arvet från Olof Palme som var orsaken till att jag gick med i socialdemokratin. Då var det ett sånt slag i mitt bakhuvud att jag inte reste mig från det. Och det var det som var första steget till att få mig avsatt som socialdemokratisk ordförande.
Under flera veckor pressas Juholt från alla håll av politiker och journalister. Än en gång går han med på en kompromiss. Några av JAS-planen ska tas hem, men Sverige ska få fortsätta spana åt NATO.
Bilden av mig som en velande politiker som inte visste vad han ville med en klanmössa på huvudet, den sats där under förhandlingarna kring Libyeninsatsen, och den bilden tog jag mig sen aldrig någonsin ifrån. Men hade jag gått på min övertygelse, det här är fel, jag säger nej, då hade jag varit en stark ledare och då hade jag varit kvar som socialdemokratisk ordförande avsevärt längre. Och jag har kommit till insikten om att mitt enskilt största misstag under hela mitt politiska liv, som sträcker sig över 40 år, det var att jag inte där direkt i det överrumplande telefonsamtalet sa nej. Jag tänker inte medverka till det. Och jag tänker informera min riksdagsgrupp imorgon att vi säger nej till detta. Jag var nyvald ordförande. Jag hade varit ordförande i 3 dagar. Det var min första arbetsdag. Jag hade en smekmånad. Det finns en väldigt, väldigt stor förståelse för vad en nyvald ordförande gör sin första tid. Hade jag dagen efter kommit till den socialdemokratiska riksdagsgruppen och informerat dem att jag har idag talat om för den moderata statsministern att vi inte kommer medverka med stridsflyg till Afrika och jag kommer stå fast vid det. Och jag hade kommit ut därifrån, tidningarna hade skrivit om Juholts nej till stridsplanen. Här ändrar han utvecklar den socialdemokratiska politiken. Det här är en stark ledare. Men
under sommaren har rebellerna med stöd av NATOs bombflyg stora framgångar. Men NATO-bomberna träffar även civila. JAS-piloten Mikael Grev tror att orsakerna till det kan variera från fall till fall.
Ibland så kan det vara ett antal saker som är fel. Det är fel förutsättningar, det blir fel bild. Och det finns ett extremt rigoröst reglemente kring det där. Vad ska sannolikheten vara att man lyckas? Det vill säga att har man ett verkligt högprioriterat mål som så att säga skulle kunna påverka kriget, då kan man ta en högre risk. Medan så är det någonting som bara ska göras, man ska sluta en vapendepå till exempel, eller sånt som inte påverkar kanske kriget i sig, då kan man i princip inte ta någon risk alls att det finns civila. Utan ser man en eller en enda civil, upptäcker en enda civil, så hoppar man över den delen.
Mahmoud Ali bor idag i Storbritannien, men han minns den där natten.
It was in Ramadan days, and due to the war, no electricity.
Byn Mejr den 8 augusti. Det är bäckmörkt när Mahmoud kommer ut från midnattsbönen. Han hör 2 kraftiga explosioner. Det är familjerna Gaffes och Jarouds hem som har bombats. De firar Ramadan och har många gäster boende hos sig. Kort därefter ytterligare en kraftig explosion då en målstyrd precisionsbomb av märket Raytheon träffar en folksamling som kommit till undsättning. Mahmoud skyndar sig dit.
It is difficult to describe. I find people crying and people can't walk. I find it figures, Aramaic, legs of children, and some people looking for his children. He just found his army, and he said, "This is my baby army." So it's...
Mahmoud har aldrig sett en sån förödelse. Särskilt minns han en pappa som står och håller i sin sons bortsprängda arm.
It was the biggest value of blood I have been seen in my life.
Totalt dödas 34 människor och över 30 skadas. Ett av dödsoffren är en pojke som bara hinner bli några minuter gammal.
Major, he is a boy. His life less than 1 minute.
Pappan ger sitt döda barn namnet efter byn, Measure.
It just go out from his mother bodies and directly die he and his mother.
Enligt NATO pågick det militär aktivitet i husen, men varken FN eller Human Rights Watch har fått se några bevis för det. Människorättsorganisationer som har granskat NATOs pressmeddelanden under kriget har anmärkt på att bostadshus i flera fall beskrivits som militära objekt. Och en del gånger då NATO bombat bostäder kan målet ha varit en högt uppsatt militär. Ett residens i Sorman, 7 mil väster om Tripoli, tillhör general Hamidi, en av Gaddafis närmaste män. Generalen själv är inte på plats den natten NATO attackerar.
زوجتي وكل ابنائي قررت اني نغادر بيت صهري وروح لبيتي مع بعض بالسير. بنتي سلام طلبت مني ان هي تبقى مع ابناء خالها اللي هي خالده والخويلدي.
Khalid Kowaldi har tidigare på kvällen lämnat sina barn hos svärföräldrarna för att äldsta dottern vill vara kvar och leka med sina kusiner. Mitt i natten trycker en våldsam explosion in dörrar och fönster. Men det är inte hans eget hus som träffats, utan svärfaderns stora residens.
وتجمعوا الناس وبشكل عشوائي اصبحت عمليه الانقاذ. انا لما شفت المشهد كنت واثق ان ما فيش احياء نهائي.
Han tänker direkt när han ser förödelsen att ingen kan ha överlevt. Men han börjar leta i rasmassorna.
اول راس بنتي.
Han hittar kroppsdelar efter ett barn.
ذكرت ان سلام مغير اسنانها يعني الاسنان هذا كيف ناحيتهم سنين يعني.
Och på den saknade framtanden känner han igen sin 8-åriga dotter, Salam. 8 vuxna och 5 barn har dödats. NATO meddelar direkt efter attacken att man slagit ut en ledningscentral. Khalid visar oss det sista fotografiet som togs på dottern.
لقتل شخص واحد حتى وإن كان مجرم يجوز إنك تقتل علشان هو 13 شخص مدني أبرياء.
Han förstår inte hur man kan döda 13 oskyldiga i jakten på en brottsling. Human Rights Watch har flera gånger uppmanat NATO att de ska utreda attacker med civila offer, något de har vägrat att göra. Fred Abrahams från Human Rights Watch är på plats i Libyen under kriget. Han undersöker några av de uppgifter som dominerat rapporteringen i media, bland annat den om de afrikanska legosoldaterna.
The mercenary story is one that we never were able to prove, and that's because I think it didn't really exist.
Han anser att om Gaddafi alls hade några legosoldater så var de inte många. FN:s utredare gör samma bedömning. Och Viagra-storyn, att Gaddafi skulle ha beordrat massvåldtäkter, hittar de inga som helst belägg för.
No, I think that was a total and utter hoax.
Fred Abrahams säger att den här propagandan använde sig av djupt rotad rasism och att den avhumaniserade svarta.
This plays into the most crass and nasty stereotypes that surround racism, right? The black African who's on a sexual rampage. It opens the door for incredible violence against them.
Och det får konsekvenser. Nu läggs det ut allt fler mobilfilmer på sociala medier där svarta lynchas. Bilder av svarta som hängts i lyktstolpar och på bakbundna och torterade svarta kroppar slängda längs motorvägen eller i massgravar. Eller som här, när en grupp rebeller sjunger och dansar runt en misshandlad och döende svart man. Och vägen till Tauerga, en stad med huvudsakligen svarta libyer, börjar kantas av graffiti med dödliga budskap. De så kallade slavarna ska rensas ut en gång för alla. Och i det nya Libyen ska Tauerga inte längre existera. I början av juli tar 8 svenska informationskrigare plats på en NATO-bas vid en italiensk badort.
Ja, jämfört med de flesta andra internationella insatser som genomförs så var ju det här väldigt bekvämt, om man säger så, eftersom det var i Italien.
Deras namn, 10:e PSYOPS-förbandet, alltså psykologiska operationer, och deras befäl, Patrik Tomé.
Hotbilden var låg. Man kunde äta bra mat, dricka italiensk kaffe.
Tillsammans med andra tar de fram flygblad som i miljontal släpps ner över Libyen.
Jag har med mig några souvenirer här. De har ju lite olika syften, kan man säga.
Nu sitter vi vid ett stort bord på regementet i Enköping. Och framför oss ligger några av de flygblad som användes.
I början av kriget så har vi ju här ett exempel på ett sånt här flygblad som man släppte i ganska stor omfattning. Visar en bild på någon typ av stridsvagn som blir bombad. Och så finns det en text där som är: lämna din utrustning, annars kommer den att förstöras och du riskerar att dö eller skadas. Den är ju ganska pang på. Det är en ganska klassisk produkt. Det är en sån här typ av produkt som fungerar i nästan alla konflikter. Och det var därför det här var bland de första. Om man tittar på någon av de senare till exempel här så är de lite annorlunda. De innehåller en hel del tecknade bilder. För vi upptäckte då genom en målgruppsanalys att sättet att kommunicera visuellt och grafiskt i Libyen skiljer sig från hur vi är vana vid att ta till oss information till exempel. Där använder man inte fotografier så mycket utan mer teckningar.
Och vad fanns det för någonting då specifikt i Libyen som ni fann att det här är saker vi kan jobba med?
Eftersom det var ett så splittrat, eller är fortfarande ett väldigt splittrat land, så det som förenar var ju religion i stor utsträckning. Så man kunde inte spela så mycket på vad ska jag kalla för klan och etniciteter och såna här bitar. Problemet här, det var ju att det var väldigt många legosoldater från grannländerna söder om Libyen, kan man säga, framförallt, som hade hyrts in av Gaddafi-trogna styrkor. Att deras drivkraft var pengar och inte ideologi. Då kunde man ju också rikta in sig på att ni kommer inte att få betalt, exempelvis då, som ett argument för att man inte skulle strida för Gaddafi längre.
Det har ju blivit ganska kraftigt ifrågasatt, bland annat från Human Rights Watch, om det fanns några legosoldater överhuvudtaget i Libyen.
Mm. Jag är helt övertygad om att Human Rights Watch har mindre underrättelseresurser än de nationer som deltog i den här NATO-kampanjen.
Så du är helt övertygad om att det fanns legosoldater?
Ja.
Hur många ungefär?
Det vet jag inte.
Ett av flygbladen föreställer en endinarsedel som brinner. Den riktar sig till Gaddafis legosoldater. Ni har begått våld mot oskyldiga civila och det här är de enda pengarna ni kommer att få, är två av fraserna. Budskapet avslutas med uppmaningen att lämna landet omgående.
Kommer du ihåg hur ni spånade fram det här?
Nej, det gör jag inte, för den var klar när jag kom dit faktiskt. Men det är en klassisk typ av produkt. Under mycket, mycket lång tid så har man använt flygblad som ska se ut som pengar. För det är ett sätt att få folk att plocka upp dem från marken. Om man väl fått någonting i sin hand och så upptäckte man att det var ju ingen riktig sedel. Ja, men lite intresserad blev man i alla fall. Och det är därför budskapet också är enkelt och kortfattat.
En sån, om man pratar om Libyens, det kulturella inslaget, det finns ett visst mått av rasism. Och några av dem vi har talat med, de säger att de blev lite grann ett offer för propaganda att det är massa svarta legosoldater som är här och våldtar och mördar. Det gav en sorts legitimitet till lynchningar och attacker mot svarta libyer och svarta gästarbetare som inte alls var legosoldater. Vad tänker du kring den problematiken?
Ja, det är väl ett bra exempel på effekter och konsekvenser som man måste ta hänsyn till när man tar fram olika psyops-budskap och produkter. Kan det här leda till effekter som inte är önskade?
Och i vilken utsträckning hade ni gjort det i det här konkreta fallet?
När det gäller pogromer mot svarta människor? Nej, det upplevdes inte som ett problem där och då. När det gällde kopplingen till att ta fram de här produkterna. Och även om det inte skulle resultera i en förföljelse av svarta generellt, så skulle blotta misstanken om att det skulle kunna göra det vara tillräcklig för att man skulle avstå från att använda de här produkterna.
Det som hände då i Tawarga i augusti, hur kunde det då ske? Var det att man inte såg det hända, eller vad beror det på?
Jag vet faktiskt inte vad som hände, du får förklara det först.
Under Gaddafis tid vid makten förbättras livsvillkoren för svarta libyer, och många av dem är lojala med regimen när kriget bryter ut. Det gäller inte minst staden Tawarga, där de flesta invånarna är slavättlingar. Gaddafi-regimen använder Tawarga som bas för raketattacker mot rebellerna. Så när rebellerna intar staden den 11 augusti finns ett uppdämt och mångbottnat hat mot invånarna. Studenten Ali Ibrahim stammar svårt när han försöker berätta.
Yeah, when it started, I think 11 August, when it started this war, you know, war. It's all people.
So yeah, maybe he can speak in Arabic or which, and then you translate. Okay, I think it's better. Yeah.
كلهم يعني ما فيش فرق يعني بين كبير بين صغير بين.
There's no difference between young and old and children.
Rebellerna skjuter urskillningslöst mot barn, kvinnor och gamla.
طبعا هم بدوا يعني يرموا يعني بالإجراد يعني قصف يعني عشوائي أفكار.
Folk tar vad de kan av sina ägodelar och flyr genom öknen. Enligt Human Rights Watch är det omkring 1300 män som tillfångatas, fängslas och torteras. Oklart hur många som avrättas. Och många bara försvinner. Ali Ibrahims bror är en av otaliga tavergier som fortfarande saknas.
After I didn't see him, still no.
Vi träffar Ali och några andra landsflyktiga från Tawarga i ett studentrum i Cardiff i Wales. Ramzi Eltoumis bror fördes också bort av rebellerna.
And then the information is cut off. We couldn't get any information about him until the day on January 2012.
Först ett halvår senare hittar de ett foto rebellerna lagt ut på Facebook. Brodern syns avrättad ihop med en grupp andra män från Tawarga.
We can see like he's been shot here.
So we got a bullet in his forehead.
Bullet, yeah.
Hela stadens befolkning på över 40 000 människor drivs på flykt. Husen och affärerna plundras och sätts i brand. Skolor och sjukhus förstörs. Tawarga förvandlas inom kort till en spökstad.
Det är en händelse som jag inte känner till. Det är nytt för mig. Och det visar väl lite grann också att man ska inte överskatta vilken koll man hade på vad som hände på marken just. Utan tvärtom så var uppfattningen om läget på marken väldigt dålig. Man var i mycket stor utsträckning också beroende av den bild som media faktiskt gav. Det fanns nog fler journalister på marken än det fanns utbildade underrättelsesoldater från olika NATO-nationer. Så att vår bild var ju ofullständig och otillräcklig.
Skulle inte det kunna även innefatta då vad som skedde med legosoldater? Var man inte även där då i viss mån prisgiven av medierapportering och sånt som man inte kanske själv direkt kunde ha någon direkt kunskap om?
Ja visst, alltså det som jag sa, allting som hände kunde man ha vetat mer om man hade fått ha ett få ta styrkor på marken. Men det var ett politiskt beslut också, att inte sätta in markförband överhuvudtaget. Och det en av de konsekvenserna var att man hade dålig lägesuppfattning.
I slutet av augusti erövrar rebellerna Tripoli och utropar sig till segrare i inbördeskriget. I Libyen befann sig drygt 1,5 miljon afrikanska gästarbetare före kriget. Och nu gör rebellerna många av dem till syndabockar för alla Gaddafi-sidans övergrepp. Verkliga såväl som uppdiktade. Svarta män tas godtyckligt för legosoldater. Här ur ett reportage från brittiska Channel 4.
They're terrified, sweating, praying, some are crying. They're convinced they're going to be shot. They keep whispering to us, stay here with us, stay here, please.
Reportrarna har stött på en grupp migranter från Nigeria som tillfångatagits av rebellerna och anklagas för att vara Gaddafis legosoldater.
We are innocent.
These nine men insist they're just young men from Nigeria who are trying to get through Africa to Italy for a better life.
De är skräckslagna, tror att de ska avrättas. Men efter ett tag i reportrarnas närvaro är anklagelserna plötsligt som bortblåsta.
At this point the fighters' story that they were found with weapons seems suddenly to evaporate. They can cool off and go, but what if we hadn't been there? This is a bad time to be a black man in Libya.
Den latenta rasismen i det libyska samhället, propagandan om Gaddafis afrikanska legosoldater och bitterheten efter striderna och dödandet har blandats till en häxbrygd av hat. I Libyen är det land där Sverige tillsammans med NATO skyddar civila, är det nu förenat med livsfara och har mörk hudfärg.
So saying that you are coming to protect civilians in 2011 is very shameful because civilians is dying and you were the witness.
Ramzi Al-Toumi visar en YouTube-video där en grupp svarta män är nedfösta på golvet i en stor bur.
Call them dogs.
Dogs, yeah. Eat the flag, we said. Because this is the flag.
Åskådare som trängs runt gallret ser hur beväpnade rebeller tvingar männen att krypa runt på alla fyra och äta Gaddafis gröna flagga.
Eat the flag. You are dog. All of you are dogs. You're from Tawarga. You're from Tawarga now. See the gun?
You shot someone.
Shooting. Did you hear?
Den 15 september inleds slutstriden om staden Sirte, där Gaddafis lojalister ännu håller ställningarna. Platsen är symbolisk för ett självständigt Afrika. Kustområdet har varit frontlinje mot koloniala angreppskrig och plundringståg ända sedan romartiden. Afrikanska unionen grundas där 1999 och Gaddafi har investerat i praktfulla konferensbyggnader och hotell. Men staden bombas till ruiner. Och läget för Gaddafis trupper blir allt mer desperat. Från luften sprider nu NATO flygblad med uppmaningen att kapitulera.
These people were struggling at the end. They don't have enough food, they don't have water when the cert was surrounded by the rebels, okay?
Khalifa El-Nadab, flykting från Sirte som vi träffar i Storbritannien, säger att flygbladens uppmaningar kostade många människor livet när de överlämnade sig till rebellerna bara för att sedan mördas.
When they put their weapons down, the rebels took over and they killed most of them. Hundreds of people were killed. The NATO, they should have a plan. Why you ask me to put down my weapons while the other part is pointing his weapon to kill me.
Och då så kom det flygblad som uppmanade dem att kapitulera. Samtidigt som NATO då inte kunde garantera deras säkerhet när de kapitulerade. De enda som fanns att kapitulera till, det var de här rebellerna då, som i många fall begick hämnd och lynchade folk och så vidare. Hur ser du på den kritiken?
Ja, det är ju helt rätt och riktigt så att säga. Det var ju en av de stora nackdelarna med att NATO inte hade marktrupper på plats. Men det är ju därför också som det är viktigt att den här, när man jobbar i en koalition som NATO är, det här var ju inte bara NATO, det var ju också en hel del länder som inte var med i NATO, Sverige bland annat, men också många arabländer. Så det är ju ett medveten risktagning, som med all krigskonst så handlar det ytterst om att väga för- och nackdelar och ta de risker som krävs för att uppnå de målsättningar som man har.
Den 20 oktober tillfångatas så Muammar Gaddafi. För många libyer en revolutionär som stått upp mot imperialismen, men för de rebeller som nu fick honom i sina händer en maktfullkomlig galning. Asma Khalifa känner ingen som helst glädje över Gaddafis död.
They've robbed us from any justice that we could have had.
You felt no triumph when he was...
No. It was brutal and inhuman.
Hon säger att det libyska folket berövades alla möjligheter till försoning.
They took away the opportunity from us to learn any sort of truth or come to any sort of terms or resolution to what has happened to us in the past 40 years.
Kort efter Gaddafis död håller NATO-chef Anders Fogh Rasmussen tal på ett hotell i Tripoli och förkunnar att insatsen nu är avslutad.
Libya is finally free. A new Libya based on freedom, democracy, human rights, the rule of law and reconciliation.
So I have no idea what he's on about, to be honest. And if he's talking about the same country I come from. What could have happened if they have negotiated with Gaddafi rather than launched a military campaign against Libya?
Asma undrar fortfarande varför man inte förhandlade med Gaddafi istället för att bomba Libyen sönder och samman och förstöra så många liv.
How lives were destroyed, not just my life was turned upside down and all of the people have lost, but countless of people around me's lives had been destroyed, irrevocably changed.
Efter Gaddafi-regimens fall finns enorma mängder vapen i omlopp och enigheten mellan de militanta grupper som stridit ihop är nu borta.
There is a massive rise in criminal rates with no police force, no military. Militias now basically own prisons. They kidnap people, they imprison people, they torture people. There is no rule of law.
I Libyen idag finns mängder av kriminella grupper som gör livet osäkert för befolkningen. Många skolor och sjukhus hålls stängda. Svarta slavar har återigen blivit en handelsvara. En tredjedel av landets invånare befinner sig på flykt. Libyen, som en någorlunda modern, fungerande välfärdsstat, har upphört att existera.
Yeah, very dystopian.
How do you see the future for Libya now?
War for another 10, maybe 20 years.
2016 presenterade brittiska parlamentet en utredning som underkänner de påståenden om massiva övergrepp mot civila som låg till grund för Libyeninsatsen. Dessutom konstaterar man att NATO i allt väsentligt brutit mot FN-resolutionen. Man följde inte vapenembargot, man satte in markstyrkor och man förde krig mot den libyska regeringen. Och när vi vill ställa frågor till NATO blir beskedet att deras Libyen-experter inte är tillgängliga.
I always also think in the future I might take up a court case against NATO.
Någon gång i framtiden hoppas Asma kunna dra NATO och alla som deltog inför domstol.
Not because I think there will be justice for what has been done. I mean, they've destroyed the country. There is nothing to do about it, but I think it's, we can't have people decide to destroy people's life completely unaccountable. I was born by the river in a little tent. Oh, and just like the river I've been running ever since.
It's been a long time coming, but I know a change gonna come.
Ni har hört Libyen, godhetsprojektet som blev en mardröm av Per Shapiro. Slutmix Nima Shams, producent Håkan Engström. Stockholm, januari 2020. Beyond the sky, it's been a long time coming, but I know a change.